Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala eşrefel enbiya vel mursalin, nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fortsätter gå igenom profeten Muhammed aleyhissalatu vesselams ärade sira. Hans vackra sira. Och vi gick i förra veckan igenom hur han växte upp och hur uppenbarelsen för första gången kom till honom. Och vi sa att det var i Gharul Hira utanför Mekka, då ängeln Jibril kom till honom för första gången. Och att han innan det hade fått sanddrömmar i 6 månader. Nämnde vi vilken dag som uppenbarelsen kom? Sa vi det? Ja. Det började i Ramadan. Som Allah säger, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Att vi började att sända ner Koranen i månaden av Ramadan. Och vissa hadither indikerar på att det är den 25 av Ramadan som Allah för första gången sände ner Koranen. Och det var på en måndag. Det var på en måndag som Koranen kom för första gången. Som du har nämnt i en hadith, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: jag föddes på en måndag och jag blev sänd på en måndag. Och den hadithen är autentisk. Och vi berättade att han blev rädd och chockad över vad som hade hänt och skyndade sig hem till sin fru Khadija radiallahu anha, och att de gick till en religiös man som heter Waraqa bin Nawfal, och han berättade för honom att det var ängeln Jibril som hade kommit och förberedde honom på det stora som skulle ske. Att han skulle få hela sitt folk emot sig. Då han hade blivit profet. Och där slutade vi förra veckan. Sen så kom det ingen mer uppenbarelse under en period. Och det finns lite olika åsikter om hur lång den här perioden är. Men det som verkar vara mest korrekt är att den var 40 dagar. Som det berättas från Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Så efter att Allah sände ner Iqra så tog det 40 dagar tills ängeln kom nästa gång. Och vissa lärde sig att det här för att han skulle längta efter uppenbarelsen. Och det finns vissa svaga hadifer, det kan vara värt att nämna. För kanske det kommer någon och vill kritisera islam och nämner de här sakerna. Som nämner att profeten alaihissalatu wassalam blev så deprimerad efter uppenbarelsen att han klättrade upp på berget och försökte ta självmord flera gånger. Och att ängeln Jibril kom och typ uppmanade honom att inte göra så, att ha tålamod och så vidare. Dessa hadither är inte autentiska, de är svaga. Och är därför inte ett bevis. Alltså vi kan inte säga att det är någonting som har skett. Utan det går snarare emot profetens isma, att han är felfri. Alayhissalatu wassalam. Så efter dessa 40 dagar av väntan så sa profeten alaihissalatu wassalam: när jag gick i Mekka och kollade upp mot himlen så såg jag samma ängel som kom till mig i grottan av Hira. Och han satt på en stor tron eller stol mellan himmel och jorden. Och när jag såg honom så blev han då rädd och skyndade sig hem. Och han sa till sin fru: zemmiluni, zemmiluni. Täck mig, täck mig. Eller linda in mig, linda in mig. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner de kommande verserna. Ja ayyuhal mudaffir. Kum fa'anvir. Wa rabbaka fa'kabbir. Wa thiyabaka fa'tahhir. Wa rujza fa'hjur. Som kan översättas till: du som är insvept, stå upp och varna. Och prisa din herres majestät. Och rena dina kläder. Och fly från arijs, det som är orent. Alltså statyer och dyrkandet av statyer. Så det här är de andra verserna som Allah sänder ner. Efter surat Iqra. De 5 första verserna från Iqra. Och de här verserna. I dessa verser beordras profeten alaihissalam, att sprida budskapet. Fast det var ändå hemligt de tre första åren som vi kommer komma till. Men han skulle ändå berätta för folk, hans nära och kära, om islam. Och han beordras här att varna och prisa sin herre och rena sina kläder. Och det sägs också att rena sitt inre, att rena sig själv från kyrk och synder och så vidare. Och även att rena sina kläder från saker som kommer när man går på toaletten. Och fly och ta avstånd från det som är orent, rids, statyer och avgudadyrkan. Och sen så sa det sig att efter den här uppenbarelsen så blev uppenbarelsen starka och kontinuerliga. Alltså det fortsatte. Ständigt kommer nya verser från Koranen efter denna händelse. Och det var inte lätt att få uppenbarelser. Det har nämnt i många hadither som beskriver hur svårt det var för profeten sallallahu alaihi wasallam att få dessa uppenbarelser. Det sades att på en iskall dag så svettades han jättemycket. Hans panna bara rann av svett när han fick upp uppenbarelse. För det var någonting så stort och någonting så tungt att ta emot. Och hans ansiktsuttryck brukade också förändras. Han brukade bli röd i ansiktet. Och vissa hadither säger att han brukade höll ögonen stängda när uppenbarelsen kom. Och andra hadither indikerar på att han ibland också satt med ögonen helt vidöppna tills det att uppenbarelsen var färdig. Helt fokuserad och koncentrerad så att han skulle komma ihåg allt som sades till honom. En gång när han var ute och reste och han satt på sin kamel så sände Allah subhanahu wa ta'ala ner surat al-Ma'ida, den femte suran från Koranen. Och de som bevittnade det här, de sa att kamelen orkade inte stå på sina ben. Han var tvungen att gå av kamelen för att uppenbarelsen var så tung för kamelen. Och Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu berättar att en gång så satt han och profeten alaihissalatu wassalam satt med sitt ben över hans ben. Och Allah subhanahu wa ta'ala sände ner en vers från Koranen. Och han sa att det var så tungt att jag var rädd som att mitt ben skulle gå sönder typ. Han fick märken på benen. Att profeten sallallahu alaihi wasallam direkt blev så otroligt tung av det här. Så han nästan kände att hans ben skulle gå sönder. En viktig fråga är också hur kommer uppenbarelserna till en profet, till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim nämner att den brukade komma på sex olika sätt. Det uppenbarades till honom på sex sätt. Det första var sanddrömmar, som vi nämnde i förra veckan, att han fick drömmar i sex månader, sanddrömmar i sex månader som föll in och skedde precis så som han hade sett dem i drömmen. Och det här var också för att förbereda honom. Och i vissa drömmar så såg han också ängeln Gabriel komma med budskapet till honom. Så att han skulle vara förberedd på vad som skulle hända i grottan. Annars skulle han bli ännu mer chockad av vad som hände. Och Ubayd ibn Amr, han sa Ru'yal anbiya wahyun. Profeternas drömmar är uppenbarelse. Och så läste han versen där Allah säger Inni ara fil manami anni adbahuk. Att profeten Ibrahim han sa jag ser i drömmen, alltså son, jag ser i drömmen att jag ska offra dig till hans son Ismail alaihi salam. Och sen när han hade sett det 2-3 gånger så ville han implementera det. För profeternas drömmar är sanna och de är också uppenbarelse. Och baserat på det här säger många lärda att profeterna får inte mardrömmar eller vad som också kallas för våta drömmar. Profeterna är fria från detta. Deras drömmar är bara sanddrömmar. För ni vet, mardrömmar och sånt kommer från shaitan. Och shaitan kan inte leka med profeternas sinnen. Den andra kategorin är att ängeln kommer och uppenbarar någonting direkt till profetens hjärta sallallahu alaihi wasallam, utan att han ser ängeln. Och han nämner här en hadith som bevisar det här, där han säger sallallahu alaihi wasallam att den heliga anden, alltså Jibril, kom och blåste in i mitt hjärta, uppenbarade för mitt hjärta att ingen person kommer att dö förrän han har fått all sin försörjning, alltså all sin provision som är skrivet för honom i det här livet. Fattakullah wa ajmilu fi talab. Så frukta Allah och sök pengar på det bästa av sätt, alltså på ett halal sätt. Och låt er inte falla in i synd på grund av att pengarna inte kommer. Och sök inte pengar genom att synda Allah. För det som finns hos Allah kan endast nås med lydnad till honom. Och generellt den här hadithen är väldigt viktig. Med tanke på det här med att alla vill ha arbete, alla vill ha pengar, alla vill ha mat för dagen och alla vill ha ett fint hus och så vidare. Och vissa människor tar till vilka sätt som helst för att få pengar. Haram eller halal spelar ingen roll. Man säger halal är det som kommer i fickan. Det här är fel. Utan halal är det som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort halal. Eller hur? Så ta inte första bästa jobb, utan det måste också vara halal. Det är mycket, mycket viktigt. Taib. Den tredje kategorin av uppenbarelse är att ängeln kommer i skepnaden av en människa och uppenbara för honom. Och i det här fallet så kan även, det har även hänt att vissa av sahaba har sett ängeln. För han är i mänsklig skepnad. Som till exempel hadith Jibril. Då han kom till moskén i skepnaden av en människa med vita, kritvita kläder, kolsvart hår. Den fjärde kategorin är att uppenbarelsen kommer som en ringklocka i örat. Han hör ett jättestarkt ljud. Och han sa, det här är det svåraste som jag genomgår. När uppenbarelsen kommer på det här sättet. Och det är då som han också svettas, även fast det är iskallt ute. Och den femte kategorin är att ängeln kommer i den skepnaden som han egentligen ser ut. Alltså att Jibril a.s. uppenbarar sig i hans riktiga skepnad. Och det här har bara skett 2 gånger. Som alla nämner i surat al-Najm. Och hur stor var Jibril? Hur stor var han när han såg honom? Han täckte hela horisonten. Alltså täckte hela horisonten. Väldigt, väldigt stort. Han hade 600 vingar. Och den sista av dessa 6 kategorier är att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar till honom direkt utan någon medlare. Och det här, vad vi vet, skedde en gång då han togs upp på himlafärden. Då Allah azza wa jall tilltalade honom utan någon medlare och föreskrev för honom och denna umma att vi ska be 5 gånger om dagen, eller 5 gånger per dygn. Och det var också på detta sätt som Allah uppenbarade för profeten Musa a.s. då han tilltalade honom direkt utan någon medlare. Och så säger Ibn al-Qayyim rahimahullah att det första som hans herre uppenbarade var iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Och det var då och med detta han blev profet sallallahu alaihi wasallam. Så han beordrade honom att recitera för sig själv. Och han beordrade inte honom att sprida budskapet. Och sen sände Allah ner ya ayyuhal mudaththir, versen som vi nämnde. Och där blev han då uppmanad till att sprida budskapet. Och genom detta blev han ett sändebud, en rasul. Och sen beordrade honom att sprida budskapet till hans närmsta släktingar och sen till sitt folk Och sen de som finns runt omkring honom av araberna. Och sen hela mänskligheten. Så han varnade folk i Mekka i 13 år utan att strida. Tills att Allah beordrade honom att göra hijra till Medina. Och kallade där folk till islam i 10 år. Så det blir tillsammans 23 år. Taib. Nästa kapitel handlar om den fasen och den epoken där han kallade i hemlighet till islam. Och den här perioden varade mellan 3 och 4 år. Vissa säger 3, vissa säger 4. För ni vet att araberna var väldigt hårda på deras religion, att dyrka statyer och så vidare. Så om han direkt skulle stå och säga att det här är fel och så vidare, så skulle han riskera att bli dödad. Eller utvisad direkt och så vidare. Så det var från Allahs hikma att han gjorde dawa i hemlighet i 3-4 år. Och folk från här och där blev muslimer. Så när de väl visade islam öppet så hade de folk som var starka från alla stammar och så vidare som kunde skydda dem och så vidare. Taib, vilka var de första som blev muslimer? Den första som blev muslim, det var Khadija radiyallahu anha, profetens fru sallallahu alaihi wasallam. Och hon var också den som ständigt var där och stöttade profeten sallallahu alaihi wasallam. När han kallade folk till islam och de gjorde narr av honom och sa att han var en lugnare, trollkar och allt vad de anklagade honom för, så var det hon som tröstade honom och hela tiden uppmuntrade honom och gjorde honom glad och gjorde honom tålmodig så att han skulle fortsätta att kalla folk till islam. För radiyallahu anha. Och det första som blev muslim av männen, det var Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq. Och den första av pojkar, det var Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, profetens brorson alayhi salatu wassalam. För han bodde hemma hos honom då Abu Talib, som var Alis pappa, hade väldigt många barn och inte hade så bra ekonomi, hade svårt att ta hand om sina barn. Så hade han då lämnat ett av sina barn till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det var Ali radiyallahu anhu som blev muslim. Och det sades att han var vid 10 års ålder när han då konverterade till islam. Och Abu Bakr radiyallahu anhu, det har nämnts en hadith som bevisar att det var just han som var den första mannen som blev muslim. Att det var något tjafs som uppstod mellan vissa människor. Och man nämnde Abu Bakrs namn. Så profeten alaihi salatu wasalam blev arg. Och han sa att Allah subhanahu wa ta'ala sände mig som profet, men folk vägrade tro. Folk sa du ljuger. Och Abu Bakr, han sa du talar sanning. Han trodde på mig. Och han offrade sig själv och sin egendom för min skull. Så låt honom vara. För han var den första personen som blev muslim. Och kan man kalla. I en hadith som finns i Bukhari och i andra. Och när Abu Bakr blev muslim. Och Abu Bakr också är viktigt att veta att han hade en väldigt hög status i Quraysh-stammen i Mekka. Han var en lugn och sansad person som var väldigt respekterad av alla i Mekka. Och han var väldigt rik också. När han blev muslim blev också hela hans familj muslimer. Och allt det här var ju hemlighet. Där var man inte öppen. Aisha radiyallahu anha, som är hans dotter, hon sa att det gick på ett ögonblick, eller jag hann knappt hänga med innan hela min familj hade blivit muslimer. Det gick så snabbt att hela min familj bara var muslimer så där helt plötsligt. Som det har nämnts i Sahih Bukhari. Profeten sallallahu alaihi wasallam hade också en slav som hette Zaid ibn Haritha. Den här personen blev också muslim bland de första, kan man säga. Han var den första slaven som blev muslim. En annan av de kända sahabi som blev muslim tidigt är Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu. Och han berättar hans berättelse om att han blev muslim och så vidare. Och han sa att Allah sände ner Koranen gällande mig. Han sa min mor, Sa'd. Hon sa, jag ska aldrig mer tala med dig. Jag ska aldrig mer äta och dricka förrän du lämnar din religion. Du, sa hon, påstår att Allah har förmanat er att vara snäll och lydiga mot era föräldrar. Och jag är din mor och jag beordrar dig att lämna den här religionen. Men självklart så lyssnade han inte på henne. Och det gick 3 dagar där hon var utan mat och dryck tills det att hon svimmade. Och då var det en av hans bröder som hette Ammara som liksom gick och gav henne dryck och så vidare. Och då så när hon vaknade till så började hon göra dua att be mot Sa'd. Och då så sände Allah subhanahu wa ta'ala ner Koran. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Vi har anbefallt människan att vara snäll och lydig mot sina föräldrar. Hans mor har burit honom i svårighetsperioder, den ena efter den andra, och sen ammat honom i 2 år. Att vara tacksam mot mig och dina föräldrar. Ni kommer att återvända till mig. Men om de är ihärdiga på att ni ska be till någon annan än mig eller sätta någonting vid min sida som de inte har någon kunskap om, så ska ni inte lyda dem i detta, men ni ska behandla dem väl i detta liv. Surat Luqman, vers 13. Så i den här versen beordras människan att vara snäll mot sina föräldrar, även om de är icke-muslimer. Att behandla dem med respekt och att lyda dem. Men om de beordrar människan med synd, så ska man inte lyda dem. Versen nämner kyrk, men det finns andra bevis också på att synd ska man aldrig lyda någon i. Det spelar ingen roll vem det är. Om någon säger synda, säg bara nej, direkt. Det finns ingen lydnad i skapelsen om det handlar om olydnad till skaparen. En viktig princip att känna till. Och den här händelsen bevisar ju också hur fasta och hur starka de var på sin religion. Eller hur? Beredd att offra sin egen mor, att hon ska få dö. Bara för att han skulle vara fast och stark på religionen. Och det har nämnts liknande berättelser från Mus'ab ibn Umayr, en annan av sahaba, som också blev tvingad av sin mamma att lämna islam, men han vägrade. Och så vidare. Det finns många liknande berättelser. Och vi kommer nämna andra av sahaba som också fick utstå och härda mycket svårigheter. En av de tidigare muslimerna var också Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Han blev muslim tidigt. Och en annan man som heter Talha ibn Ubaidillah. Och Zubair ibn Awam. Det var också bland de tidiga muslimerna. Och det sades att han blev muslim i väldigt ung ålder, 16 år. Och att hans far försökte straffa honom med eld för att han skulle lämna religionen. En annan man som också heter Khalid ibn Sa'id var bland de tidigare muslimerna. Och Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Han berättar, Abdullah ibn Mas'ud, att han vallade får utanför Mekka när han var ung. Och att Abu Bakr och profeten alaihissalatu wassalam kom till honom. För de hade flytt från al-mushrikin, mångudadyrkarna. Och de sa, pojke, har du någon mjölk att ge oss? Alltså från tackorna, de här fåren. Och då så sa Abdullah ibn Mas'ud, nej, jag har anförtrotts dessa får. Jag får inte ge någonting till någon. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, okej, hämta en tacka som inte har blivit befruktad, eller som inte är havande. Ni vet, man brukar, om man har hand om djur så brukar man para djuren. Han sa, hämta en tacka som inte har någonting i magen. Vilket betyder att den inte har mjölk, eller hur? Eller hur? Han sa, hämta en sån. Och sen så knöt Abu Bakr fast den, radiyallahu anhu. Och profeten, sallallahu alaihi wasallam, tog tag i spenorna. och gjorde dua. Han bad till Allah. Och sen så började han mjölka. De hämtade en ihålig sten och de började mjölka från det här djuret. Och sen när han var färdig och hade druckit, så sa han till spenan, typ det bara rann nästan, att det räcker, stopp. Och så slutade det komma mjölk. Så det här hade ju väldigt stark inverkan på Abdullah ibn Mas'ud, självklart, eller? Det är ett mirakel att det kommer mjölk från ett djur som inte ens har mjölk, liksom. Så han blev senare muslim och gick till profeten alaihissalam och sa: lär mig från det här fina talet, alltså lär mig från Koranen. Och då så sa profeten alaihissalam: innaka ghulamun muallam, du är en lärd pojk, du är en lärd pojke. Och han blev också en av de lärdaste av sahaba. Och han sa här att jag tog 70 stycken kapitel, sura, direkt från profetens mun sallallahu alaihi wasallam. 70 stycken sura direkt från profetens mun alaihissalatu wassalam. Därför han är en av de mest kunniga i tafsir, i förklaringen av Koranen. Några av de tidigare muslimerna var också Khabbab ibn al-Arath och Bilal al-Habashi, som ni känner till, den etiopiska slaven som brukade bli straffad och torterad för att han var muslim. Man var så grym mot dessa tidiga muslimer som inte hade någon högt uppsatt släkting som kunde skydda honom, att man torterade dem för att de skulle lämna religionen. Man brukade ta ut folk i öknen och sätta på dem rustningar. Jag vet inte om ni kan tänka er, eller kan man inte tänka sig, men 50 grader i skuggan. Tänk er då hur varmt det är i solen. Och du har en järnrustning på dig. Och du ligger där på sanden. Och de bara straffar dig och straffar dig. Och torterar dig för att du ska lämna religionen. Du nästan höll på att dö av törst. Och men Bilal, vissa av dem som hade blivit muslimer, de ljög och sa: okej, vi lämnar islam. Bara för att slippa straffet. Det var tillåtet. Och det är fortfarande tillåtet. Om någon kommer och dödshotar en person, mordhotar en person, så är det tillåtet att ljuga. Men inte annars. Så Bilal höll fast vid religionen. Även han vägrade säga att han skulle lämna islam. Utan det enda han sa, det var ahad, ahad. Allah är en, Allah är en. Och man liksom gjorde narr av honom. Barnen i Mekka fick gå runt med honom i Mekka och typ göra narr av honom. Men han sa bara ahad, ahad till folk. Han var fast på religionen. Och man brukade lägga stora stenklot på hans bröst också. Radiallahu anhu. Och som vi har sagt förut, om vi jämför oss själva med de här människorna, så har vi det väldigt bra. Eller hur? Ja? Har vi svårt att praktisera islam jämfört med de här människorna? Är det svårt? Nej. Men vissa, Allah al-Mustan, de är beredda att kompromissa med vad som helst. De är beredda att lämna bönen bara för att de ska ha kvar ett jobb. Och grejen är, man får inte en spark genom att ber i Sverige. Utan de får för sig det, att de är rädda att be framför folk och ber alla bönerna hemma. Eller de tar av sig sjalen och så vidare. Det här är fel, wallah. Man måste faktiskt ha tålamod och härda och få utstå lite svårigheter. Och vad vi än får utstå, så är det ingenting jämfört med vad dessa människor har fått utstå. Och tidigare, före dem, fanns det folk som stoppades ner i grupper. Och man började såga deras skalle på mitten för att de skulle lämna religionen. Men de vägrade att lämna religionen. Och det fanns folk som man slet av deras hud med järngafflar. Eller som slags järnkratta eller någonting, för att de skulle lämna religionen. Alltså slet av hela huden. Men de vägrade att lämna religionen. Så vi har det, wallahi, väldigt lätt. Om du får sparken och folk skrattar åt dig, det är ingenting. Det är ingenting, wallahi. Ha tålamod. Och ni kommer, inshallah, att gå till paradiset. En av dem som också blev muslimer tidigt var en man som hette Ammar bin Yasir, radiallahu anhu. Tillsammans med sin mor, Sumayya. Han sa: jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det fanns inte mer än 5 stycken. De var inte mer än 5 stycken som då var muslimer på hans tid. Abdun, en slav, 2 kvinnor och Abu Bakr. Alltså han, Abu Bakr, en slav och två kvinnor. Abdullah ibn Mas'ud, han sa, de första människor som visade sin islam öppet, det var profeten sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Ammar och hans moder Sumayya, och Suhaib, och Bilal och Miqdad. Och Ammar och Sumayya radiyallahu anhum var också folk som blev torterade för Allahs skull och fick utstå mycket svårigheter. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam brukade gå förbi dem i Mekka, och han hade ingen auktoritet, han kunde inte göra någonting för de var svaga, de var få i antal, och han såg hur de torterades, så brukade han säga sabran ala yasir fa inna maw'idukum al-janna. Han brukade säga, ha tålamod Yasirs familj, för er destination kommer att vara i paradiset, eller ert löfte är att ni ska få gå till paradiset. Och Sumayya radiyallahu anha var den första kvinnan som blev martyr fi sabilillah, och kanske till och med den första martyren överhuvudtaget, då hon blev dödad av Abu Jahl som stack upp ett spjut i hennes könsorgan. Rahimahallah wa radiyallahu anha. Och han nämndes också Suhaib. Suhaib var en man som också kom från Europa. Han var från Rom. Suhaib al-Rumi. Alltså han var från Europa. Och Bilal som var från Abyssinien. Och al-Miqdad. Vilket också bevisar islams mångfald. Som de brukade säga, United Colors of Islam. Det finns inga, vi har inga svarta eller vita moskéer. Utan det är för alla. Och kolla bara här. Alhamdulillah. Alla förenar folk som kanske aldrig skulle ha varit kompisar. Men alhamdulillah, vi har folk från hela världen som är våra bröder och systrar. Vi drar inga gränser. Det finns inga gränser för islams bröderskap. En annan man som heter Amr ibn Abasa al-Sulami radiyallahu anhu blev också muslim tidigt. Han var bland de första. Och han berättade att han var en man som innan islam hade kommit tyckte att människor var vilse, då de dyrkade andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag hörde om en man i Mekka. Och jag hörde om det som han hade sagt. Så jag satte mig på min häst eller mitt riddjur för att gå till honom. Och när jag kom fram till profeten sallallahu alaihi wasallam, så sa jag, ma anta, vad är du för något? Han sa, ana nabi, jag är profet. Och då så sa jag, wa man nabi, och vad är en profet? Då så sa han, arsalani Allah, Allah sände mig. Och då så sa han, med vad har Allah sänt dig? Han sa, Allah sände mig med beordringen och förmaningen att hålla familjebanden, att ta sönder statyer och att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och då så sa jag till profeten sallallahu alaihi wasallam, vem har du med dig i detta? Och då så sa han, hurrun wa abdun, en slav och en fri man. En slav och en fri man. Och den dagen så hade han med sig Abu Bakr och Bilal. Och då så sa den här mannen, jag kommer att följa dig. Han blev muslim och sa, jag vill vara med dig från och med nu och följa dig. Och då så sa profeten, du kommer inte klara av det idag. Ser du inte hur svårt vi har det? Men gå tillbaka till ditt folk. Och om du hör att vi har fått seger och vi har blivit etablerade i jorden, då ska du komma till mig. Så mannen gick tillbaka till sitt folk som då befann sig i en annan stad. Och när profeten alaihissalam senare utvandrade till Medina, så kom det folk från Medina till min stad. Och jag sa, vad har hänt med den här personen som kom till Medina? Då så sa de, han har fått många följeslagare. Hans folk ville döda honom. Alltså i Mekka. Men de klarar inte av det. Så när jag hörde detta begav jag mig till Medina. Och alltså utvandrade och flyttade till Medina. Några andra som också blev muslimer, som många kanske inte tänker på, det är faktiskt jinnerna. Kan inte komma in? Ja. Det är också jinnerna. De här demonerna. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat människor. Och han har skapat jinner, som är ett osynligt väsen som vi inte kan se. Men det är också folk som har intellekt, som kan tänka och fatta egna beslut. Och de har också blivit befallna att gå in i islam. Som Allah säger, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har ändå skapat jinnna och människorna för att de ska dyrka mig. Så jinnna kommer också stå till svars för deras gärningar på domedagen. De goda går till paradiset och de onda går till helvetet. Och det är fel att tro att alla jinnor är shaitan. Det är fel. Det finns jinnor som är muslimer. Och det finns jinnor som är kristna och judar, buddhister och vad det nu kan vara för någonting. Muhammed a.s. sändes till hela mänskligheten, både människor och jinnor. Och Koranen och sunnan bevisar att vissa av jinnorna blev muslimer. En gång så stod profeten a.s. och lutade sig mot ett palmträd. Och vissa av jinnorna letade på jorden och undrade vad anledningen var till att de inte längre kunde höra vad som sades i himlen. Vi nämnde förra veckan att jinnorna hade olika typ som stationer eller ställen på jorden där just de här jinnorna kunde lyssna på vad änglarna sa i himlen. Att när Allah ibland bestämmer någonting som ska ske på jorden så berättar han det för Jibril. Och sen Jibril berättar om det för resten av änglarna i himlen. Tills det att änglarna i den lägsta himlen talar om det. Så vissa av jinnorna brukade försöka lyssna på vad änglarna sa för att sen ge den här informationen till en spåman och lägga till 99 eller 100 lugner. Okej? Men när Allah började sända ner Koranen så kunde de inte längre lyssna. Och Allah gjorde de här skjutande stjärnorna som skulle hindra dem. Så jinnorna blev väldigt, de visste inte vad som hade hänt. Varför kan vi inte lyssna? Vad är det som har täckt himlen liksom? Så de gick och letade på jorden. Och de kom till profeten Muhammed a.s. när han var utanför Mekka. Och han bad Fajr med hans sahaba och läste Koranen. Och när jinnorna hörde Koranen så blev de muslimer. Och gick tillbaka till sitt folk och sa: Ya qawmana, inna sami'na Koranen ajaba, yahdi ila rushd. Folk, vi har hört en otroligt vacker Koran som kallar till det goda. Vi har trott på den och vi kommer aldrig att sätta någonting vid Allahs sida. Och Allah subhanahu wa ta'ala berättade för profeten a.s. att dessa jinnor hade lyssnat på honom. Då han sa: Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Nej. Säg, det har uppenbarats för mig att en grupp från jinnorna har lyssnat på mig. Så den här gången såg han inte jinnorna. För de är generellt osynliga från människan. Han såg dem inte den här gången. Utan de var där och hörde, blev muslimer och gick tillbaka till sitt folk. Och det sades att de här jinnorna var 9 stycken. Det är inte autentiskt, det är mursal, men kan vara värt att nämna ändå. Och sen hände det en annan gång att jinnorna bad om att få lära sig om islam. Så profeten a.s. gick ut och träffade dem utanför Mekka. Och läste Koranen för dem. Och sahaba som var långt ifrån sa att vi kunde se massa eldar som de då hade gjort, de här jinnorna. Alltså typ deras boningar eller något sånt där. Så det finns också muslimer bland jinnorna. Och det gör det även idag. Sen går vi in på att profeten a.s. blev beordrad att sprida islam öppet. Att öppet kalla allihopa till islam och att inte längre dölja sin islam eller folks islam. Och det här var då, som vi sa, efter 3 eller 4 år, eller hur? I 3 eller 4 år skedde allting i hemlighet och folk kallade till islam i hemlighet. Men nu kom fasen då muslimerna hade blivit så starka att det var dags att kalla alla till islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner en vers där han säger: Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Varna dina närmsta släktingar. Varna ditt folk. Så när den här versen kom så gick profeten upp på ett berg som heter Safa, som ligger bredvid den heliga moskén i Mekka. Han gick upp där och kallade på folket. Man säger ja sabahahu, som kan vara ett ord där man kallar folk till någonting otroligt viktigt. En jättestor händelse, någonting, en armé är på väg eller någonting händer. Så ropar man det här ordet och så kommer alla människor och samlas. Så han ställde sig på berget och samlade alla människor. Och när hela Quraysh hade samlats så sa han: Ya bani fulan, alltså ni från den här stammen. Ya bani Abdul Manaf, ni från den här stammen. Ya bani Abdul Muttalib, vad skulle ni säga om jag sa att det kommer en armé bakom berget som ska strida mot er? Skulle ni tro på mig? De sa: Jo, vi har aldrig känt till att du har ljugit. Inte en enda gång. Det är klart vi skulle tro på dig. Då så sa han: Jag har kommit för att varna er för ett hårt straff. Och då ställde sig Abu Lahab upp och sa: Tabban lak, typ, må dina händer förgöras. Är det för detta du har samlat oss? Detta löjliga eller onödiga som du har samlat oss. Och då sände Allah ner Tabbat yada Abi Lahabin watab. En av de sista surorna i Koranen. Där Allah säger att det är Abi Lahabs händer som ska straffas och brännas i elden. Och han nämner där att hans fru också ska gå till elden. Så vi har gått igenom det här i tafsir om ni vill höra mer om just den här berättelsen om Abu Lahab. Men i alla fall, det här var då det skedet då han spred islam öppet till allihopa. Och när Jamil, Aura, den här kvinnan, Abu Lahabs fru, fick höra om att hon hade nämnts i Koranen, så blev hon mycket arg. Och hon var en kanske väldigt hård kvinna. Så hon tog en stor sten och gick och letade efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam satt med Abu Bakr i den heliga moskén i Mekka. Satt bredvid honom. Och Abu Bakr sa typ: Oj, hon kommer. Hon är arg liksom. Hon har en stor sten i handen. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa typ: Lugnt, hon kan inte se mig. Och hon gick fram till Abu Bakr och sa: Vart är profeten? Han har förtalat mig. Och då så sa Abu Bakr: Nej, han har inte förtalat dig. Och sen så läste profeten sallallahu alaihi wasallam vissa verser från Koranen. Och den här versen: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Att du reciterar Koranen så gör vi ett osynligt förhänge som avskärmar dig från de som inte tror på nästa liv. Alltså det blev någonting emellan dem, så hon kunde inte se honom. Och han reciterade Koranen. Och sen så gick hon då iväg därifrån. Och det här är också ett mirakel som de lärda säger, att Abu Lahab, som var typ den vidrigaste och den största fienden av alla till islam, han och Abu Jahl, Allah sände ner den här versen år 3, alltså av profetskapet. Och han fortsatte 20 år som profet. Om Abu Lahab ville bevisa att islam var fel, så skulle han bara säga: Jag är muslim. Och då skulle det betyda att den här versen är fel, eller hur? Hur kan någon som är muslim gå till elden? Men han blev aldrig muslim under hela hans liv. Surat al-Lahab, den är surat Isra, den som nämner avskärmningen. Isra, vers 45. Och här började då profeten alaihissalatu wassalam att kalla alla till islam. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ. Att det är ett kall till hela mänskligheten, säger Allah. En av de personerna som också kom och blev muslim var Abu Dharr. Abu Dharr var också en person som inte ägnade sig åt att dyrka statyer. Han tyckte också att det var fel innan islam. Han brukade till och med be till Allah. 3 år innan det att han blev muslim så bad han. Fast kanske inte på rätt sätt, men han bad i alla fall till Allah. För som vi nämnde, den här Abrahams religion fanns kvar på sätt och vis. För den som ville ha sanningen. Och Abu Dharr hörde också om profeten alaihissalatu wassalam. Han var utanför Mekka och skickade hans bror för att höra vad profeten sa. Hans bror kom tillbaka och berättade. Och han sa: Det här räcker inte. Jag måste själv höra. Så han begav sig in till Mekka och träffade profeten alaihissalatu wassalam. Och blev muslim direkt. Och då så sa Abu Dharr, eller profeten sa till honom alaihissalatu wassalam: Gå tillbaka till ditt folk och varna dem. Och då så sa Abu Dharr, som var en väldigt modig person, han sa vid Allah, jag ska gå ut och skrika på gatorna att jag är muslim. Och han gjorde det. Han är främmande i Mekka också. Han hade ingen som skyddade honom. Han gick ut vid Kaaba och skrek Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Och alla från Mekka, eller de som var där, gick fram och slog sönder honom. Och då så kom Al-Abbas, en av de stora hövdingarna i Mekka, och sa stopp, sluta. Vet ni inte att den här mannen kommer från Rifar? Rifar, stammen Rifar, som har sitt fäste på vägen dit vi alltid måste gå igenom när vi ska till Sham. Och de skyddar oss. Om vi har problem med dem så kan de göra någonting. Vi kan inte gå förbi deras ställe med säkerhet. Så låt honom vara. Så de lät han vara. Men dagen efter, han kom tillbaka och skrek igen. Och de slog han igen. Så han var väldigt, väldigt modig och stod upp för sanningen. Och sen gick han i alla fall till slut tillbaka till sitt folk. Och kallade dem till islam. Hälften av hans folk blev muslimer direkt. Och den andra hälften blev muslimer efter det att profeten alaihissalam gjorde hijra till Medina. En annan man, och den sista vi nämner idag, han hette Damad. Den här mannen brukade försöka hela folk innan islam genom att recitera olika saker på dem, de som var sjuka. Det kallas för ruqya. Så när han kom till Mekka så hörde han om profeten alaihissalatu wassalam. Men det som sades om honom var onda saker. De sa att han var galen. Så det här Bimad, han sa okej, men jag kanske kan göra något gott för honom. Jag kan gå och läsa Koran, eller jag kan gå och läsa på honom så att han blir frisk. Så han gick till honom. Och han sa typ, jag har hört att du är sjuk, jag vill gärna läsa för dig så att du blir frisk. Och då så svarade profeten alaihissalatu wassalam genom att säga innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Och då så blev den här Damad väldigt förvånad. Han sa, jag har aldrig hört någonting liknande. Han sa, kan du säga de här sakerna igen? Han sa dem tre gånger för honom. Och då så sa Damad att jag har hört vad spåmännen säger. Och jag har hört vad trollkarlarna säger. Jag har hört vad poeterna säger. Men jag har aldrig hört någonting som liknar detta. Och sen så blev den här mannen muslim. Och gav en trohetsed då. En bay'a på att han skulle tro och kalla hans eget folk till islam. Och vi har också nämnt berättelsen om Salman al-Farisi. Det finns på hemsidan också. Det var några av de muslimerna som blev accepterade religionen tidigt. Det här var några av dem. Och vi kommer inshallah att tala i framtiden bi-idhnillah och bi-aunillah att gå igenom de viktigaste personligheterna i islam. Vi kommer ha lektioner om inshallah att tala Abu Bakr, några lektioner om Umar, Ali, Uthman, Bilal och så vidare. Inshallah ta'ala i framtiden. Så det här är bara ytligt. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.